kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimmen. Vi ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Det är över första Thessalonikerbrevet och vi har kommit till del 17. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30.
Vi samlade igen här i Andreas kapellet för bibelförklaring och nu har vi kommit till första Thessalonikerbrevets avslutande del, femte kapitlet vers 12 om jag har antecknat rätt vad vi ska börja med. Jo, som sagt, den andra huvuddelen i Thessalonikerbrevet är egentligen kapitel 4 och 5. Och också det handlar ju om Herrens återkomst, det är själva temat, men det är lite olika infallsvinklar. Och just här i femte kapitlet så är infallsvinkeln den att det är viktigt hur vi lever. När vi kommer till tolfte versen så är det mera allmänna råd, men ändå så ska vi nog se det i ljuset av Herrens återkomst. Jag tror vi börjar med att läsa därifrån då vers 12 till och med 22. Vi ber er, bröder, att rätt uppskatta dem som arbetar bland er och som är era ledare i Herren och förmanar er. Visa dem den största kärlek för det arbete de utför. Håll frid med varandra. Vi uppmanar er, bröder, tillrättavisa de oordentliga. Uppmuntra de missmodiga. Ta er an de svaga och ha tålamod med alla. Se till att ingen lönar ont med ont. Sträva istället alltid efter att göra gott mot varandra och mot alla människor. Var alltid glada. Be oavbrutet och tacka Gud under livets alla förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Släck inte anden. Förakta inte profetior, men pröva allt. Behåll det goda. Och håll er borta från allt slags ont. Så där ser du att där har du rätt så allmänna förmaningar. Verkar först kanske bara som de är staplade ovanpå varandra. Ett knippe med allmänna förmaningar. Men jag tror vi ska se det här som sagt i sitt sammanhang. Det själva temat om Herrens återkomst var ju givet, men och det var inte så konstigt att de i Thessaloniki hade frågor om Herrens återkomst. Det har vi ju fortfarande än idag. Men här hade det tydligen ställt till lite problem i gemenskapen i Thessaloniki. Och det är väl de problemen som han adresserar, inte minst när han använder uttrycket de oordentliga. Vi har kommenterat det tidigare, det har ju förekommit ett par gånger redan i Thessalonikerbrevet och kommer igen sen i andra Thessalonikerbrevet. Så det var väl lite strul med några stycken. Förmodligen så var det så att de inte ville ta någon tillrättavisning, utan de fortsatte att leva oordentligt. Så hänvisar man då till Herrens återkomst, Herren kommer snart. Och det är det som Paulus inte riktigt får, eller han skriver för att komma till rätta med det här. Och det är väl utifrån det vi också ska se de här allmänna förmaningarna i verserna 12 till och med 22. Se det i ljuset av den här frågeställningen. Det är alltså inte oviktigt hur vi lever, om man säger så. Jag ska strax förklara lite närmare. Här står det då om de som är ledare. Det där ordet ledare är rätt ovanligt i Nya testamentet. Eller uppskatta era ledare i Herren. Ordet ledare på grekiska här är inte presbyteros, för det är ju det vanligaste. Presbyteros, alltså de äldste, översätts ju det med. Det var ju de som var ledare. Jag undrar om det kanske inte är så till och med att det här är enda gången som det står ledare. Och man kan ju fråga sig varför det inte står äldste. Förmodligen, det här kanske är lite hemsnickrad tes, men i alla fall, jag tänker mig att förmodligen är det så att det här är ju den första hedna församlingen. Församlingen är bara 6 månader gammal ungefär. Så alla som har blivit kristna här kanske har varit kristna 6 månader. Och då har han inte, han kanske inte faktiskt ens har hunnit tillsätta äldste. Han tillsatte ju äldste när han åkte på sin första missionsresa. Visserligen på tillbakavägen, så det kanske hade gått mer än 6 månader när han tillsatte dem där på sin första missionsresa. Då hade det hunnit visa sig vilka som var hade ledaregenskaper och vilka som var något sånär rotade i Kristus. Och då tillsatte man och utnämnde han dem och gjorde dem till äldste i församlingen. Men det hade han inte hunnit göra i Thessaloniki. Kanske det var så också att han hade ju jagats därifrån. Han fick ta tillflykten, så han kanske inte hade hunnit göra det. Så när jag läser det här ordet ledare, för det är vad det står på grekiskan också, prohistemi på grekiska, så kan jag tänka mig att det är blivande äldste. Det här är så att säga preliminära ledare. De är blivande äldste och kommer att bli äldste. Kan ju också vara så att den här församlingsordningen med äldste inte hade satt sig riktigt. Det var nog mer naturligt på första missionsresan, för där var det ju judekristna framförallt. Men här har vi hedna kristna. Och då måste man ju fråga sig, ska vi ta med den här judiska organisationen med äldste och så? För det hade man ju det gamla Israel. Ska vi ta med den också nu när det uppstår hedna kristna församlingar? Vi vet inte, men vi vet bara att det står inte äldste. Men det finns väl mycket att tala för att det här är en sorts förstadium, att man inte hade den församlingsordningen klar ännu. Och dessutom så vet vi utav de andra breven, när vi kommer till exempel till Timoteusbrevet, där talas det om äldste, och det är också en hedna församling. Men då är det brevet skrivet ungefär 10 år senare. Så 10 år senare så fanns det en församlingsordning utbyggd med äldste och episkopos, alltså församlingsföreståndare och sånt. Men här finns det ännu inte på plats. Inte desto mindre så ger han dem då 3 stycken förmaningar, kan man säga, till bröderna i Thessaloniki. Och han säger att de, för det första, rätt ska uppskatta de som arbetar ibland er eller för er. Och sen så säger han för andra att de är ledare i Herren. Lägg märke till det. Så de är inte ledare i vanlig mening nödvändigtvis, utan de är det i Herren. Och det måste vara någonting mer än att bara vara en stark personlighet eller ledargestalt i den meningen. Och så står det för det tredje att det är de som förmanar er. Förmanar här på grekiska, det skulle lika gärna kunna översättas med tröstar er, uppmuntrar er. För det är ju det här rika ordet parakaleo, som betyder trösta, uppmana, förmana och så vidare, stödja. Så det är de 3 sakerna där. Det är att en sak som man ska lägga märke till, det är att Paulus skriver inte att de ska se upp till sina ledare därför att de är så duktiga kristna. Han säger ingenting om deras personliga kvalifikationer, så att säga. Man ska inte se upp till dem därför att de är föredömen som människor. Det kanske de är, men det är inte det han skriver. När vi kommer till Timoteusbrevet 10 år senare, så beskriver han ju hur en sån här äldste ska vara, vad man kan förvänta sig när det gäller en äldstes karaktär, att det ska vara en mogen människa som har gett uttryck och visar en mogen livsstil också. Det är förvisso sant, men här är det inte det som är skälet. Nu menar jag inte att det är oviktigt, jag bara menar att det inte står så. Och vad är det står då? De som arbetar hårt för er. Så att det kanske var människor, ja, naturligtvis så var ju de här ledarna ofullkomliga. Och de var ju inte mer än människor, som vi brukar säga. Men de arbetade hårt för att församlingsmedlemmarna skulle ha det bra och känna det här stödet. Och var det man skulle uppskatta. Hade de legat på latsidan, så hade de säkert fått någon förmaning för den sakens skull. Titta i Romarbrevet vad han skriver där. Romarbrevet kapitel 12. Det är där han talar om att vi som är i Kristus, vi har olika gåvor och olika tjänster. Och där skriver han i den 8:e versen att den som leder församlingen ska vara nitisk. Det är allra första förstår det. Den som förmanar ska göra det i den uppgiften. Den som delar ut gåvor ska göra det utan baktankar. Så kommer det: den som leder församlingen ska vara nitisk. Så tydligen så var det ett kännetecken eller någonting som man förväntade sig, att de som var ledare i församlingen, de skulle verkligen vara de andras tjänare i ordets bästa mening. I 16 kapitlet i Romarbrevet, där finns samma ord igen. Där ser man inte att det är samma ord, men det står om vår syster Febe i första versen. Och den här systern, sägs det då i andra versen, ta emot henne i Herren och ge henne den hjälp hon behöver. Hon har också varit till hjälp för många, står det. Och där används samma ord. Hon har varit en ledare för många, hon har varit till hjälp för många, även för mig, skriver Paulus. Så det ska alltså vara ett genomgående drag hos de här ledarna, att de har medlemmarnas bästa för sina ögon, och att det är det som räknas. Han skriver ju det i allmänhet också som en dygd på andra ställen, att man ska hålla andra för mer än sig själv. Så en ledare kan inte vara självupptagen eller bara tänka på sitt eget. Det är ju inte så att församlingsmedlemmarna är till för prästens skull eller för pastorns skull. Det är precis tvärtom. Men det kan man ju fundera lite grann över ibland, hur det fungerar i våra sammanhang, inte minst i mindre sammanhang. Jag vet att nu var det länge sedan jag hörde det, men det fanns ju tider i, om jag går långt tillbaka i min prästtjänst, och det var inte så mycket folk och sådär, då kunde jag ju få höra att de kom för min skull, för de tyckte det var tråkigt att det kommer så lite folk, så de får komma för prästens skull, och då är det något fel. Det ska vara precis tvärtom. Ta med den tanken. Och på samma sätt är det ju med, om man tar bilden med herden och fåren. Herden är ju till för att sköta fåren, inte tvärtom. Jag kommer ihåg vid ett tillfälle, så jag hörde en bibellärare som talade också i de här termerna. Då handlade det om samma sak, och han var ju väldigt kritisk, va? För där var det så då att församlingsmedlemmarna, de gav ju tionde för att pastorn skulle kunna leva utav det. Så att i praktiken menar han att det var ju församlingsmedlemmarna som sörjde för pastorn. Och så gick han ganska hårt åt det där med att det skulle vara precis tvärtom. Ungefär som att vi har ju tillgångar till allting, så vi får dela ut till er istället. Nu kanske vi inte talar pengar, men annat, på annat sätt. Men det här var alltså ett kännetecken för de första kristna ledarna. Och där står då också att de är ledare i Herren. De är ledare i Herren. Och det kan man ju också fundera över. Men det där är ju inte kanske något uppseendeväckande i och för sig, va? Även om vi ska lägga märke till det. Därför att när han talar om att vi ska vara glada, till exempel i Filipper, gläd er alltid, då är det också med tillägget i Herren. Eller andra förmaningar, allting ska ju vara i Herren. Så det är ju inget underligt på så sätt. Men har man ledare som är i Herren, det är klart, då har de plötsligt, då är de Herrens talesman in i mitt liv. De ska ju fungera som den gode herden i församlingen. Och om man beskriver det som vi oftast beskriver, alltså i någon sorts hierarkisk ordning, va, så blir ju ledaren överordnad. Och det vi är noga med i de hierarkiska kyrkorna, de episkopala kyrkorna, till skillnad kanske från de kongregationalistiska kyrkorna. Det finns tre olika huvudmodeller av församlingar. Och de huvudmodellerna är de episkopala, det vill säga de som är hierarkiskt uppbyggda med ärkebiskop och biskopar och kyrkoherdar och präster och så vidare. Det är ju som en fallande skala. Och det är ju en sån är ju Svenska kyrkan, eller åtminstone har varit innan man gjorde om den år 2000, 1 januari 2000. Då frikyrkorna har ju en annan modell. Nu ingår ju frikyrkomodellerna som kallas för kongregationalistiska. Congregation betyder ju församling. Där har man ju betonat församlingens självständighet. Nu är inte det lika starkt betonat som det var förr i tiden, för nu ingår man i ett samfund i regel, va? Men i pingstförsamlingen har det ju varit starkt betonat. Och där har det ju blivit som så att församlingsmedlemmarna anställer sin pastor. Och då är det inte hierarkiskt på samma sätt, utan då är det nästan omvänt. Då är det demokratiska som har fått det största gehöret, så att där kan man ju anställa och avskeda pastor egentligen lite som man vill. Det är en annan modell. Och så finns det en tredje modell som inte är särskilt vanlig i Sverige, men som är vanlig i USA till exempel, England. Presbyterianska modellen, där man har alltså, där äldstekåren helt enkelt är alla, man har pluralistiskt ledarskap. Jag vet inte, det är tre grundmodeller, men hur man ska se på det här, man kan inte renodla de där modellerna, särskilt inte när det kommer till Nya testamentet, men här talas ju ändå om ledarna i Herren. Och man får väl ändå tänka sig, som Paulus säger också senare när vi kommer till Korintherbrevet, att det finns, om inte en hierarki, så finns det ändå en sorts ordning emellan de olika lemmarna i kroppen. Och att ledarna då har en särställning. Ja, det har ju, du har ju en särställning också, och ni har ju en särställning också på sitt sätt. Varför var en av sina gåvor och sitt bidrag. Men jag tror att man här på ett ganska tidigt stadium såg ledarna just som Kristi representanter. Alltså de var inte ledare av folket eller valda av folket, utan här var det då Paulus som hade känt igen ledaregenskaperna och gett sitt erkännande, och så installerades de här som blev äldste med handpåläggning. De var så att säga tillsatta uppifrån. Och det är väl så som vi tänker oss, åtminstone i teorin i våra församlingar också i Svenska kyrkan, att som jag till exempel, jag är ju då anställd både av folket och utav Gud. Jag brukar tänka på mig själv ibland när det sliter i mig, att man har ju faktiskt två arbetsgivare. Och så, det får man leva med, så är det. Men det Paulus lyfter fram här, det är att de är ledare i Herren. Alltså att de är tillsatta utav Gud, förordnade utav Gud. Och därför så kan man inte behandla dem hur som helst. Och det där är en tror jag är viktigt, och att vi skulle kunna ha det så hos oss också. Man kan ställa krav då naturligtvis på sådana ledare som har sådana anspråk, eller där man har en sån modell å ena sidan, men å andra sidan så måste man också ha stor förkärlek för dem och stor respekt och förståelse. Jag tror att det där fanns hos dem här i Thessaloniki, och att Paulus faktiskt anspela just på den här respekten för dem. För här var det ju uppenbarligen så att de oordentliga lyssnade inte på sina ledare. Och frågan är om de hade lyssnat på Jesus själv om han hade stått där. Det är inte säkert. Så det här knyter han an till i alla fall, att de är ledare i Herren. Och de förmanar er, eller de uppmuntrar er, stödjer er och förmanar er. Och det är faktiskt ingenting att sura för att de nu har blivit tillsagda att de var oordentliga, utan det här är de här ledarnas uppgift. Det är deras sak att säga sånt här. Det är så att säga en del utav jobbet. Det är som man tänker på samma sätt, åtminstone förr i tiden. Hur det är idag ska jag kanske låta vara osagt, men förr i tiden och i vår egen familj så var det ju så att föräldrarna bestämde när barnen hade olika viljor eller ville göra saker som var olämpliga. Då var vi som föräldrar som fick säga till dem. Det är en del av föräldraskapets ansvar. Och så var det väl i skolan förr i tiden också, att mellan lärare och elever. Jag tror vi skulle behöva ha lite mer av det i vår tid också. Men visst, det ska vara i kärlek allting naturligtvis. Men det här var deras jobb, att förmana dem. Både stödja dem, men också tillrättavisa. Som det står i den 14:e versen. Tillrättavisa de oordentliga. Vi kanske ska läsa. Ja, vi har lite kvar där i 13:e versen där, ja. Visa dem den största kärlek för det arbete de utför. Och så står det, håll frid med varandra. Och det här ordet frid har jag sagt vid något tillfälle tidigare, men det tål att sägas igen. Det är verkligen en tankeställare. Det var inte så länge sedan, det var inte mer än kanske ett eller två år sedan som jag själv såg det första gången eller fick höra det. Så här, att ordet frid är ett kollektivt ord i grekiska och hebreiska, inte ett singulärt ord. Vi tänker ju ofta singulärt. Jag tänker att frid är någonting som jag ska ha inom mig själv. Och jag ska ha frid i mitt hjärta. Och jag ska ha frid med Gud. Och till och med i sekulariserade sammanhang så ska man vara i balans med sig själv och ha frid med sig själv. Men det grekiska ordet frid och på det hebreiska, det är kollektivt. Frid är bara någonting man kan ha i förhållande till andra. Så frid översätts ju ibland i Bibel 2000 med fred. Frid och fred, det är ju bara det inre och det yttre, men det säger samma sak. Fred kan du bara ha med andra, man sluter fred med andra. Håll frid med varandra handlar om. Och då måste båda parter eller alla som är inblandade måste hålla fred med varandra kollektivt. Annars så går det inte. Och det här är ju någonting som kommer ifrån Jesus själv. Jesus sa till sina lärjungar att de skulle leva i fred eller i frid med varandra. Efter sin uppståndelse, när han visar sig då för sina skräckslagna lärjungar, så är ju det första han säger till dem: frid vare med er. Alltså då skulle de ha frid, både gudomlig frid ifrån honom. Han förmedlar frid vare med er. Då skulle det finnas någon sorts koppling, någon sorts gemenskap och balans också de sinsemellan. Så det är ett bud som den uppståndne ger det som det första ordet. Vi kan titta när vi här i Romarbrevet, jag har några andra sådana ställen som ser ni hur det här ordet frid används och hur vanligt det är. Romarbrevet 12 igen, vers 18. Nu har jag ju folkbibeln och här ser jag nu att de har översatt ordet med fred. För där står det: håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Bara det, vet ni, vilket uppdrag. Ha? Tänk er ha det som en livsuppgift. Att hålla fred med alla människor. Tänk om alla människor hade den inställningen. Tänk om alla kristna hade den inställningen. Tänk om vi skulle ha det som en sorts... Om man tänker sig en lång lista med målsättningar. Överst står det att hålla fred med alla. Det är fantastiskt egentligen om man tänker på det. Ha det som en livsinriktning. Det vore väl något att satsa på. Det vore någonting att belöna de kristtrogna församlingsmedlemmarna med hör på så här, diplom och medaljer. Så den vinner, den som håller mest fred med andra vinner. Så går vi till 14 kapitlet också i Romarbrevet. Där har vi det igen i 19 versen. Där står det just det som jag sa ju. Där står det precis så: låt oss därför sträva efter det som tjänar friden. Eller freden, det är fortfarande samma ord. Låt oss sträva efter det som tjänar freden eller friden. Sen kommer första Korintierbrevet, så kommer andra Korintierbrevet kapitel 13. Det måste väl vara, inte det, det sista kapitlet är. Just det, sista kapitlet i andra Korintierbrevet. Och inte sista versen, men vers 11, det är på slutet. Då avslutar han det andra brevet till dem i Korint: till slut bröder, var glada, låt er upprättas och förmanas, var eniga och håll fred. Då skall kärlekens och fridens Gud vara med er. Så den freden som vi håller med varandra, och den frid som, det är väl kanske därför man översätter frid lika mycket som, eller förut så i den gamla översättningen var det väl nästan alltid frid och aldrig fred. Här står det ju fred nu igen, va. Det är alltså fridens Gud, det är gudomlig frid och fred Så det är inte fred som vi tänker oss. Vi tänker två länder som krigar så blir det fred. Ja, i yttre mening. Men det stannar inte vid en yttre. Att vi ska inte hålla fred med varandra bara i yttre mening. Utan i gudomlig mening, i inre mening. Och eftersom det är det som är själva kärnan i det här fredsbudskapet, så kanske det var riktigt att översätta med frid genomgående. För att visa på innersidan av det hela. Men det är både inre och yttre frid och fred. Sen kommer då Galaterbrevet, kan jag bläddra förbi, men Efesiebrevet. Där har jag skrivit kapitel 4, vers 3. Var ivriga att bevara andens enhet genom fridens band. Fridens band. Det är klart, så stärker vi friden oss emellan. Och är vi generösa med friden och freden, och då stärker vi banden också oss emellan. Och som jag har sagt någon gång tidigare, om man talar illa om varandra eller för varandra bakom ljuset, så är det ett effektivt sätt att riva ner det som Guds ande bygger upp. Och det räcker bara med lite grann, va, så förstör det jättemycket. Så det ska man verkligen avhålla sig ifrån. Man ska satsa på att göra det här som skriften säger. Hålla fred med varandra. Sen kommer Filipperbrevet, så kommer Kolosserbrevet kapitel 3, vers 15. Där har ni ytterligare en nyans på detta med friden. Och där visar det hur starkt det ska vara inom oss. För där står det: låt Kristi frid regera i era hjärtan. Den frid som ni blev kallade till i en enda kropp. Och var tacksamma. Låt Kristi frid regera i era hjärtan. Det tycker jag är ett starkt ord. Att friden utövar herraväldet i min inre människa. Regerar. Vi kan ju bli upprörda, och jag kan bli upprörd, och jag kan bli arg, va? Men och just i den stunden så är det här extra viktigt, naturligtvis. Det är svårt att tänka sig en kristen som är långvarigt arg eller irriterad på andra. Därför det får man väl göra upp med då. Hur ska om friden ska råda och regera i mitt hjärta. Men det händer också, som ni vet, räcker med att vi går till oss själva, att det finns, att man kan känna att det finns människor som man känner obehag för, eller som man varit osams med, eller går omvägar och sånt. Så borde det inte vara. Det borde vara precis tvärtom. Då ska vi sträva efter att friden upprättas och upprätthålls och regerar. Ibland kan det ta lite tid, det är jag medveten om. Men det måste ändå vara en livsinriktning. Jag tror att det räcker med de bibelorden. Jag har ytterligare några bibelord här i kompendiet, men vi slår inte upp dem. Utan bara konstatera att här följer Paulus verkligen upp det som Jesus har sagt. När Jesus säger frid vare med er, eller håll fred med varandra, som man säger på något ställe. Så är det en viktig del i evangeliet och i den kristna tron, i det kristna troslivet, att den här friden får regera. Och det här är alltså vad Paulus nu har skrivit till de oordentliga. Ja, han har skrivit det till alla förstås i Thessalonike. Och han har skrivit till alla som läser och studerar Thessalonikebrevet också, för den delen. Nu ska vi ta ett par versar till. Och då är det vers 14 och 15. Vi uppmanar er bröder till rättavisa de oordentliga, uppmuntra de missmodiga, ta er an de svaga och ha tålamod med alla. Se till att ingen lönar ont med ont. Sträva istället alltid efter att göra gott mot varandra och mot alla människor. Jag tänkte på det, vi läste ju det. Nu kommer jag inte ihåg, men vi läste det ju nyss. Det här med att göra gott mot varandra och mot alla. Håll fred med alla mot varandra. Håll fred med varandra och mot alla människor. Någonting sånt där läste vi. Var det Romarbrevet 12:18, tror jag. Vi behöver inte slå upp det igen. Men det jag tänker på, det är att han skriver det här i två led. Därför att de här förmaningarna, de gäller i första hand i den nära gemenskapen. Och det är av det enkla skälet att nästan, alltså medmänniskan, min nästa på hebreiska, reha, det är ju just de närmaste, det är vad ordet betyder. Och det gör att det blir väldigt närgånget och det blir väldigt, väldigt praktiska, de här förmaningarna. Det är alltså någonting som man faktiskt kan arbeta på. För om jag säger så här att om vi ska hålla fred med alla, så kan det vara till intet förpliktande. Och jag kan tycka själv att men jag håller ju fred med alla utom med mina två närmaste, de är jag osams med. Så kan man få till det på något sätt, va. Men läser vi Guds ord så handlar det i första hand om mina närmaste. Precis som det står här, alltså sträva alltid efter att göra gott mot varandra. Det är då med de närmaste och de som man lever tillsammans med. Och sen också emot alla människor. Vi är ju begränsade, va, men samtidigt som vi är begränsade och kanske vår kärlek och vår vilja till fred och så bara räcker till de närmaste, samtidigt som det är så, om det ens räcker till så långt, samtidigt som det är så kan det ju vara så att det kan komma andra människor i vår väg, främmande människor i vår väg, och då gäller ordet också för dem, därför att den gudomliga kärleken sätter inga gränser, den är gränslös. Jag tänkte också på det här. Här är ju alltså fem stycken uppmaningar. Tänk att han hinner med fem uppmaningar. Tillrättavisa de oordentliga, uppmuntra de missmodiga, ta er an de svaga, ha tålamod med alla, sträva efter att göra gott. Och så tänkte jag på de erfarenheter som jag har och som flera av er har också utifrån cellivet. Alltså när vi lever, när vi organiserar oss i celler och vi är kanske 8-10 personer som hittar varandra i en livsgemenskap, när den gemenskapen fördjupas, då upptäcker man ju ganska snart, kanske till och med efter, låt säga efter en och en halv, två och en halv månader, om det är nya människor, så upptäcker man att men vi tänker ju inte likadant, och man börjar ha synpunkter på varandra. Det som står här och som kan verka liksom så här lite flyktigt när man bara läser det i en bibelvers, det är väldigt konkret när det kommer ner i gemenskapen i en cell. I en cellgrupp så har du oordentliga, missmodiga, svaga, människor utan tålamod och sådana som inte riktigt förstår att sträva efter det goda. De finns där. Och det kan vara, jag kan vara en, kategoriseras kanske delvis här också, men plötsligt så finns de här bekymren här. Så jag skulle vilja säga att de här verserna som kan verka då lite som att det flyger omkring bara till intet förpliktande, de blir väldigt konkreta när man kommer ner på den nivån. Och vi måste få celler, små gemenskaper där kristna fogas in i den här lilla sammanhanget, på den här lilla nivån där man kan börja praktisera det här. För ni kan ju tänka själva att vi har plötsligt, låt säga 10-12 celler, 100 människor, där man faktiskt praktiserar det här. Jag säger inte att någon är fullkomlig, men det finns ändå möjligheter att praktisera det. Det finns möjligheter att hjälpa varandra, stödja varandra, förmana varandra, och det finns förpliktelser i positiv mening gentemot varandra. Ja, då kommer ju det synas. Det kommer att märkas i hela stadsdelar så småningom. En hel stad när det växer till sig. Så det här är viktiga saker, men det går bara att praktisera det lilla sammanhanget. Om jag skulle läsa upp de här fem förmaningarna från predikstolen här på söndag, så skulle det knappast ha någon större effekt, tyvärr. I alla fall har jag inte haft det under de 30 år som jag har predikat hittills. Men när man kommer ner på vardagsnivå, då blir det någonting helt annat. De här verserna förresten, för er som lever då eller vill leva i sådana sammanhang, det här är sådana verser som man skulle kunna ha upp på ett cellmöte och samtala om. Samtala med varandra. Tillrättavisa står det då i 14:e versen, de oordentliga. Och vi har talat då om de oordentliga, som det var sådana som förmodligen blev tillsagda att de skulle visst vara med och arbeta. De ville inte arbeta, de här, utan de gick där och slog dank och pratade och kanske profeterade också till och med. De skulle tillrättavisas. så att de kom in i de vardagliga rutinerna och i de ordningar som gäller för oss som skapade människor. Tillrättavisa här är en militär term. I det militära då ska man stå på led, spikrakt. Och om det var någon som stod, ja, låt säga, jag behöver inte säga en halv meter, för då blir det så kraftigt avvikande, så det räcker bara med några decimeter, men det var någon som inte stod rakt, då använde man den här termen. Tillrättavisade man så att personen gick in i ledet. Och det var ju en skarp tilltal, så att säga, och det fanns ju inget annat än att lyda. Det är det ordet som används här. Se till att de ordentliga ställer in sig i ledet. Så det är ett rätt så starkt ord. Det är ingenting som man diskuterar, så att säga. Och det visar ju, de här oordentliga då, som förmodligen var sådana då som inte ville arbeta, som ja, förmodligen var de rätt så kaxiga, självgoda, kanske rent av uppstudsiga på något sätt, odisciplinerade. Se till dem på skarpen. Och det här kommer igen sen i andra Thessalonikerbrevet, och det finns lite olika sätt att förstå de där som inte ville ställa in sig i ledet eller som inte ville arbeta. Men jag ska återkomma till det sen i höst när vi kommer in på andra Thessalonikerbrevet. Och varför var han så sträng med det då? Kunde de inte förstå lite hur som helst? Nej, de skulle leva, om man inte lever enligt de här ordningarna, skapelseordningarna, så underminerar man både kyrkans ordningar och samhällets ordningar. Men för samhället har ju sina ordningar. Människor som inte har någon kristen tro eller som inte bekänner, de har ju också ordningar som vi måste leva efter. Lagar, bestämmelser på olika sätt. Och är det så att man inte lever efter dem, så underminerar man ju samhällets ordningar. Och därför är det här viktigt. Dessutom är det så här att när man har blivit en kristen och tagit emot Guds frid och Guds ordningar, så ingår det på något sätt i själva evangeliet att också leva efter de ordningarna. Så det som gäller i samhället i allmänhet, det gäller i dubbel mening för oss som är kristna. För vi har ju också fått ett nytt liv, vi har fått en ny ande, vi har fått en ny möjlighet att faktiskt leva efter Guds ordningar. Alltså är vi desto mer förpliktade att göra det. Så det här kunde Paulus inte gå med på, att de skulle leva oordentligt. Och i ljuset av brevet i sin helhet, som även om det inte står här, så verkar det som att de här oordentliga, de tyckte att de kunde leva lite slarvigt så här, för ja, men Herren kommer ju ändå tillbaka snart. Och det är ju stort, och det är ju fantastiskt på olika sätt, så varför hålla på och bråka om sådana här petitesser? Det spelar väl ingen roll om vi arbetar eller inte, vi klarar ju av det här ändå, och så vidare. Och så fick man ett odisciplin i sitt liv, ett slarv. Så det var att tillrättavisa de ordentliga. Sen står det att uppmuntra de missmodiga. Jag skulle tro här att missmodiga betyder människor med dålig självkänsla, helt enkelt, i allmänhet. Sådana fanns det förmodligen i församlingen i Thessaloniki, precis som det finns i församlingen idag. Människor som är missmodiga, som har dålig eller svag eller rent av dålig självkänsla. Men det kan också vara så att de här människorna som finns här var missmodiga därför att de hade förlorat anhöriga. Att det var sörjande människor. Därför, det kommer ni ihåg, hur var det nu i första Thessalonikerbrevet? Jo, han skrev ju också, själva frågeställningen var vad händer med våra döda? Här fanns alltså människor som var missmodiga av det skälet. Att man väntade på Herrens återkomst, och så hade deras närmaste dött, och nu visste man inte var de hade tagit vägen. Så det kan också ha varit legat i det här ordet med att de var missmodiga, att de var sörjande. Och här står det då att vi ska uppmuntra dem. Om du tittar i första kapitlet, alltså vad säger, första Thessalonikerbrevet, andra kapitlet, vers 11. 11 och 12. Ni vet också hur vi förmanade och uppmuntrade var och en av er som en far sina barn, och vädjade till er att leva ett liv värdigt Gud, han som har kallat er till sitt rike. Så detta var ju vad Paulus gjorde. Han uppmuntrade var och en, står det. Fjärde kapitlet, där står det i 13:e versen att Gud ska, han ber att han ska styrka deras hjärtan. Det är ju också de missmodiga som adresseras. Och i 4:e kapitlet, 18:e versen slutar det också med sån trösta därför varandra med dessa ord. Ja, det finns säkert flera ställen, men det är några exempel på hur Paulus själv tillämpade det här och att det var viktigt. Det är någonting som vi behöver tänka på också. Och sen var det då för det tredje att de skulle ta sig an de svaga. Och svaga här är med största sannolikhet svaga i tron. Jag vet att Paulus i Romarbrevets 14:e kapitel så tar han upp det här. Därför att där finns det, där bråkar man tydligen i Rom om en kristen fick äta kött eller inte. Det var ju i apostladekretet ett särskilt hänsyn där till judekristna som inte kunde äta kött hur som helst. Det skulle vara slaktat på ett visst sätt och så vidare. Så det här var en viktig fråga. Och då så fanns det tydligen de i Rom som åt kött, allt sorters kött. Kanske hedna kristna, de hade ju ingen anledning att göra något, att tänka på något annat sätt. Och så fanns det judekristna i samma församling som då var, tog hänsyn till det. Det var här redde Paulus ut hyfsat redan i Galaterbrevet. Men tydligen så var det också så att de som kallas för svag, där i Romarbrevet 14 kallas de för svaga i tron, de som inte vågade äta allting. Och starka i tron kallades de då som var frimodiga och tyckte att de hade all frihet i världen att kunna både äta kött och dricka vin, vill jag minnas att det tas upp där också. Och då säger de i församlingen i Rom till Paulus, ja men Paulus, nu måste du ta parti för de svaga. Och så gör han inte det. Och så tänker de, ja men du ska väl ta parti för de starka. Och så gör han inte det. Han tar inte parti för någon. Och hur löser han problematiken då? Jo, han säger till dem båda, både till de svaga och starka, så säger han, ni ska älska varandra. Det spelar ingen roll om ni är svaga eller starka tron. Ni måste respektera och älska varandra som det är. Och så har han så att säga förmanat båda med samma medel och få den effekten. Och det tänker jag på när det står här också. Ta er an de svaga. De svaga i tron. Att här gäller det att hur tar man sig an de svaga i tron? Ja, man får kanske göra som vi förhoppningsvis gör här på Bibelförklaringen. Man får försöka undervisa, förmana, trösta varandra med vilka vi är i Kristus. För det är det viktigaste. För en som är svag i tron är förmodligen inte riktigt rotad eller grundad i Kristus. Har en självbild som inte stämmer överens med Nya Testamentets. Utan man lever då med sina egna komplex och svårigheter och vad det nu är för något, va. Jag tror att vi ska stärka bilden av vilka vi är i Kristus Jesus. Hur Gud ser på oss och hur Gud ser på dig och dig och dig och på mig. Och så tar vi oss an de svaga. Svagare är de som inte är rotade i tron. De som kanske saknar grundläggande insikter av vad det är att vara en kristen. De som kanske inte har erfarenhet av vad det är att vara en lärjunge. De som kanske inte har förlorat den känslomässiga tron och fått bearbeta detta, finns Gud verkligen, och sen kommit igen och tagit emot på nytt och tagit emot på nytt och till sist blivit grundade i tron. De som inte har kommit så långt utan haft den tiden eller klarat av de erfarenheterna, att bearbeta de erfarenheterna, de kanske det är. Och sen vet vi också det att här skriver han ju till ledare att Paulus såg det som så, och det fanns redan i Gamla Testamentet i och för sig, vi kan titta på något ställe. Han såg det som så att ledarnas uppgift, det var ju att ta sig an de svaga på ett särskilt sätt. Titta i Hesekiel. Hesekiel 34 är ju ett sånt där kapitel som till och med Jesus anspelar på några gånger. Det handlar om Israels herdar. Ja, hela kapitlet handlar om Israels herdar. Och så i den 11:e versen så har vi rubriken i folkbibeln, den rätte herden. Och här står det då hur man ska vara som herde. Och då handlar det, då går han först till rätta med Israels herdar i, ja, från andra versen där. Ve er, ni Israels herdar som bara tagit hand om er själva. Skulle inte herdarna ta hand om jorden? Och så vidare och så vidare. Och sen går han till rätta med dem. Och så kommer det den 11:e versen, den rätte herden, och då talar Herren om att han själv ska ta sig an sina får. Jag läser där från 11:e versen. Jag ska själv söka upp mina får och ta mig an dem. Liksom en herde tar sig an sin jord när han är bland sina får som varit skingrade, så skulle också jag ta mig an mina får och rädda dem från alla de orter dit de skingrades. Ja, 16:e versen, det är ju en sån där fantastisk vers. De förlorade ska jag söka upp. De som gått vilse ska jag föra tillbaka. De sårade ska jag förbinda. Och de svaga ska jag stärka. Det är ledarens huvuduppgift. Och det är vad som ligger i de här orden. Ta er an de svaga. Sen så står det då för det fjärde där, ha tålamod med alla. Tålamod räknas ju upp som en av den heliga andes frukter. Du har det i Galaterbrevet 5:22, är väl det vanligaste man brukar läsa. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid och så kommer det tålamod. Vänlighet, godhet och så vidare. Så tålamod är ett karaktärsdrag som vi får utav Gud själv. Gud själv är tålmodig. Och när vi blir delaktiga utav Gud, då blir också vi tålmodiga. Så det handlar inte om att vi ska anstränga oss bara, utan det handlar om att det är ett resultat utav att den helige ande får regera mer och mer hos oss. Så blir vi tålmodiga bland annat. Det är en utav nyanserna i andens frukt. Och det Paulus skriver här i de här förmaningarna, det är ju till och med att vi ska ha tålamod med alla. Och då kan man ju tycka, ja, men det är ju inte möjligt. Nej, men Gud har tålamod med alla. Och det är Gud vi blir delaktiga av. Det är det tålamod vi får del av. Om inte Gud hade tålamod med alla, är du då säker på att han skulle ha tålamod med dig? Inte säkert. Ja, men han har tålamod med alla. Och på samma sätt, samma heliga ande, tålamodets ande har ju vi också del av. Så det ska räcka till för alla. Och om det finns någon människa som du känner så här, ja, men den där har jag inte tålamod med. Ja, men då gäller ju det här ordet extra mycket. Då finns det verkligen skäl att ta det på allvar. Så vi behöver inte vara sysslolösa med helgelsen i våra liv, utan det finns alltid något som vi kan låta den heliga ande arbeta med. Och så står det då till sist, sträva efter att göra gott mot varandra. Vi ska inte löna ont med ont, utan sträva efter att alltid göra gott mot varandra. Så mer än så där tror jag inte vi behöver kommentera det med. Sen har vi då ytterligare några versar, och då tar vi bara 16, 17, 18 kan vi ta också. Så får vi spara det med profetiska till nästa tisdag. Vers 16 alltså. Var alltid glada, be oavbrutet och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Och då kan man, när man läser det här bara en första gång, eller den som är ovan, tänka, ja, men det här går ju inte, det är ju omöjligt. Men det är det inte alls. Utan börja i den änden som vill, börja i slutet där. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Gud ställer inte några krav på dig och mig, eller på vår gamla människa, att vi ska försöka frälsa, vare sig frälsa eller helga oss själva. Det handlar inte alls om det. Utan det handlar om Guds vilja med oss i Kristus Jesus. Alltså vi är insatta i Kristus Jesus och han vill forma oss till sin sons avbild, göra oss mer och mer lika honom. Och det är så vi behöver se på oss själva, och det är så vi behöver, det är den riktningen vi behöver tänka när vi försöker på olika sätt vrida och vända på vårt liv. Då är det det här ordet som ska vara vägledande. Och lägg märke till att det är i Kristus Jesus, det vill säga det är i den helige ande. Och det är där vi lever, och det är det som ska förverkligas mer och mer. Och det sker genom att Gud själv gör det här i våra liv. Och det gör han i våra liv som svar på våra böner. Bönelivet har blivit, det har faktiskt blivit viktigare och viktigare för mig under allt eftersom åren går. För jag ibland så tänker jag så här, särskilt när vi kommer till andens gåvor, när vi kommer in på Korintherbrevet och med tungomålstal och sånt. Gud gör ingenting i ditt liv med mindre än att du ber om det. Gud är så försiktig med dig. Gud är en gentleman. Gud tränger sig inte på någonstans. Det är upp till oss att be till Herren, vända oss till Herren, öppna våra hjärtan, ta emot ifrån honom. Det är den goda kampen. Och så svarar Herren på bön. Så det vi behöver göra, det är att vi behöver be om de här sakerna, att det här ska förverkligas i vårt liv. Och det gör vi väl inte, vi kan inte varje gång räkna upp allt det här varje gång vi ska be. Men det finns ett vissa perioder i ditt och i mitt liv då just olika saker blir väldigt aktuella. Och det är naturligtvis i de stunderna som det är särskilt viktigt. När det är aktuellt för mig att det här med tålamod till exempel. Ja, jag känner att jag är irriterad och nu har det varit för mycket och det här fixar vi inte. Och när jag brottas med mitt eget tålamod, jag kanske tycker att det saknas i mitt liv och så. Det är, då, det är under den perioden när det är som svårast, det är som viktigast att be om de här sakerna. Och kanske samtala med andra om det. Och sen en annan period i mitt liv då är det någonting annat. Det finns alltid något som den helige ande vill göra. Men här står det då i vers 17, be oavbrutet. Och jag skulle vilja koppla ihop det med vers 16. Var alltid glada, be oavbrutet. Och då kan man undra hur det hänger ihop. Och då finns det en underbar utläggning av någon eller några av de judiska rabbinerna som jag tror förklarar det här. Jag har inte sett det i någon av de kommentarer som jag har läst nu, men jag har fått det i något annat sammanhang som jag inte kan komma ihåg nu, va. Men där är det så att det finns någonting i hebreiskan särskilt, men också i andra språk, i grekiskan. Det finns väl i svenska med förmodligen, så kallas för parallellism. Alltså att man säger så att säga två saker fast med olika ord. Man säger samma sak men på två olika sätt efter varandra. Parallellt. Och då finns det de som menar att det här är en parallellism. Det vill säga, var alltid glada, be oavlåtligen. Alltid oavlåtligen, där har du det gemensamma. Var alltid glada, be oavlåtligen. Det är samma sak. Ja, men hur hänger det ihop då? Jo, glädjen finns i bönen. Och då tänker vi västerländska kristna, nej men så är det ju inte. För oss är det precis tvärtom, att det är ju jättetråkigt. Ja, men du förstår att för de fromma på gamla testamentets tid, och kanske också bland de första kristna, så är det samma sak, bönen och glädjen. Då tänkte sig den här, så här berättade då den här rabbin, han sa så att vi människor, vi är skapelsens förvaltare. Vi ska leva i skapelsens ordningar och förvalta dem. Vi har vårt arbete vi ska sköta, vi har förpliktelser. Och det är mycket slit och det är mycket ansvar och det är många bördor i vardagslivet. Och detta får vi leva med. Det är att vara människa innebär allt det här. Vi kommer aldrig ifrån det. Det kommer alltid att vara på det sättet. Men Gud har gett oss sabbaten. Gud har gett oss gudstjänsten. När vi går in i gudstjänsten, då behöver vi inte ta med oss alla bekymren. Då får vi gå in i en frizon där vi får lägga ifrån oss allt som tynger, allting som är besvärligt. Precis som vi gör den här timmen förhoppningsvis. Då får vi lägga allt sånt vid sidan om, och så får vi umgås med Gud, och umgås bara med Gud och med Guds ord och Guds ande. Och så får vi alltså med rätta vara ansvarslösa under den stunden. Det är en frizon. Och därför så finns glädjen där i bönen. För i bönen behöver man inte ha med sig alla bekymren. Jag tycker det är en underbar berättelse och jag tänker ofta på det, va. Så när du kommer till gudstjänsten, när du öppnar din bibel eller när du går, har din bönestund, så lägg det allt andra vid sidan om. Det finns säkert kvar sen när du har bett färdigt. Men här säger Paulus: oavlåtligen. Låt hela livet vara som en enda stor gudstjänst. Så har du oavlåtlig bön och du har oavlåtlig tillgång till den glädje som finns i den helige ande. Och då stämmer det igen med det som vi hade här i slutet. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Så vill jag nämligen förstå det, att glädjen finns i bönen. Och jag tror också att åtminstone så finns det, jag tror faktiskt att ju mer man vänjer sig vid bönen, ju mer man vänjer sig vid att leva i gemenskap med Gud, desto mer lättillgänglig blir den här glädjen. Det är ganska många år sedan jag började upptäcka det första gången, att när jag var ledsen eller besvärad på något sätt och jag skulle komma i bön inför Herren och började meditera över Guds kärlek till mig, tänkte på allt som han har gjort för mig, att han har blivit människa för min skull, att undervisningen i Nya testamentet, den finns nedskriven där för att jag skulle få del av den, för att han har sådan omsorg om mig, att vilja vägleda mig. När jag tänkte på allt det som Kristus har sagt, det som han har genomlidit, när han behandlades orättfärdigt i ett semane, för att tala om korsfästelsen, att allt det här gjorde han för min skull, då blir jag glad. Jag blir tacksam. Jag glömmer det andra som var så bekymmersamt. Och det här, det fanns en period i mitt liv, nu är det rätt så många år sedan, då jag hade detta mer eller mindre i system. Varje gång jag var i bön så tänkte jag över vad han har gjort för mig. Och så fylldes mitt hjärta med glädje. Och det här kan man uppenbarligen utveckla som en livsinriktning. Och det kan förverkligas som en livsstil. Jag är helt säker på att Paulus levde i den erfarenheten. Annars skulle han aldrig kunna skriva på det här sättet. Och då vet vi att Paulus, han jagades från den ena platsen till den andra och behandlades orättfärdigt och förtalades och hade motstånd och inte alla ville lyssna på honom precis, va. Hela tiden hade han så. Ändå så lever han i den här glädjen. Därför han lever i Kristus, i gemenskap med Gud. Och det är allt, i allt överordnat. Ja, Gud giv att det kunde bli så mer och mer också för dig och mig. Amen. Herre, vi tackar dig för den här stunden. Och vi tackar dig för att himlen är öppen genom Jesus Kristus. Vi tackar dig för att vi har tillgång till paradiset genom minnet, genom ditt ord. Att vi kan tänka på dig. Att vi kan umgås med dig i tanken, i bönen. Att vi kan lovprisa dig. Att vi kan omfamna dig. Herre, vi prisar och ärar dig för allt som du har gjort för oss. Nu ber vi att du beskyddar oss och låter ditt ord få fortsätta att forma oss efter din vilja. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Det var över första Thessalonikerbrevet. Det här var del 17 vi fick höra. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30 och sen då på måndagar här i närradion på klockan 19. Härefter så kommer då sändningen från Radio MF. Du får lyssna till söndagens gudstjänst i Missionskyrkan. Det här var då en sändning från Värnamo församlings närradio. Programmet heter Bibeltimman. Producent och tekniker var jag, Ulf Gustafsson.